Plattformsdagarnas kunskapsdialog om Donut Districts, stadsdelar inom globala gränser, med Örjan Wikfors och Peter Lindros från Vasakronan.
Nu ska vi lyssna på en introduktion till kunskapsdialogen Donut Districts, stadsdelar inom globala gränser. Kunskapsdialogen genomförs på Plattformsdagarna 2016 i Malmö.
Du har just kommit tillbaka från New York där du har presenterat Kymlinge, the world's most sustainable city district i The Big Apple för kollegor. Det låter kaxigt. Vad fick du för reaktioner?
Jag fick nyfikna frågor, inspirerande återkoppling och glada tillrop.
Det här är Peter Lindros, planeringsarkitekt på Urban Minds i Stockholm och extern projektledare för Vasakronans projekt Norra Kymlinge. Jag heter Örjan Wikfors och är arkitekt och forskare och ordförande i den nybildade referensgruppen för projektet. Min första fråga till dig är, hur långt har vi kommit i Sverige? Hur rankas vi när det gäller vägen mot hållbarhet och grön tillväxt?
Vi rankas ju av många långt fram och vi anses av många tillhöra kanske topp 5 eller topp 3. Samtidigt så kanske vi kan konstatera att vi ännu har en god bit väg att gå innan vi kan säga att vi har byggt den första stadsdel som är möter krav på stark hållbarhet.
Men hur är det då med våra mönsterstadsdelar som vi gärna visar upp? Hur hållbara är de?
Svårt att definiera en skala just eftersom vi inte riktigt har en tydlig definition av stark hållbarhet. Att de är betydligt bättre än mycket annat som är byggt i Sverige och på andra håll, det vet vi. Vi vet att många kommer till Hammarby Sjöstad för att besöka och titta och lära. Norra Djurgårdsstaden, detsamma. Och det finns också andra stadsdelar i Sverige som man gärna kommer och möter.
20 000 kronor i hyra för en trea i Norra Djurgårdsstaden. Är det verkligen social hållbar planering?
Nej, definitivt inte. Och det är precis det som gör att vi inte kan anse att de stadsdelarna möter krav på stark hållbarhet. Det finns ju de som menar att om vi byggde som i Norra Djurgårdsstaden i hela Sverige eller i hela världen så skulle vi vara i en värre sits än vad vi är med väldigt många stadsdelar som byggs idag på andra håll.
Vad jag förstår så tar ni nu steget att gå från så hållbart som möjligt till hållbarhet utan kompromisser. Alltså inom de ovillkorliga gränser som planeten sätter och med goda förutsättningar för schyssta levnadsvillkor och god livskvalitet. Alltså att utgå från det som är nödvändigt istället för det som är möjligt och utifrån vad vi har rådighet över. Det låter som en utopi.
Det kan uppfattas som en utopi. Och det är väl insikten om att det inte är en utopi som är den viktiga förändringen här. Men om vi vill att biosfären ska fortsätta vara en god plats att leva i och att den ska fortsätta vara stabil, så behöver vi förhålla oss till de gränser som faktiskt biosfären sätter. Det finns ju en argumentationslinje kring planetära gränser, 9 områden, 9 gränser som vi behöver förhålla oss till när det gäller livet på jorden. Och att omsätta de planetära gränserna till, de sätter då gränser för vad vi kan göra och vad vi behöver göra. Om vi kombinerar det med grundläggande behov för människan och hur vi nyttjar resurser för det, då får vi också ett socialt fundament. Och utifrån det kan vi då gå från inte bara en schysst kompromiss utan till att faktiskt göra något som är starkt hållbart.
Men då frågar man sig, du är ganska generös när du talar om möjliggöra olika livsstilar, men om de ska vara inom de planetära gränserna, blir det då inte en begränsning av vilka liv vi kan leva i en ny stadsdel?
Ja, det blir en begränsning i form av hur mycket koldioxid jag släpper ut eller hur mycket biologiskt, hur mycket jag påverkar biodiversitet, hur mycket jag påverkar i form av andra utsläpp, ja. Men jag tror att vi kan leva ett väldigt gott liv även om vi inte bidrar till att släppa ut väldigt mycket koldioxid eller bidrar till att släppa ut plast i haven eller bidrar till att övergöda Östersjön eller till att släppa ut andra föroreningar.
Men vilket är det karbonfotavtryck var och en av oss kan få sätta för att vi ska hålla oss inom planetära gränserna. Någon har sagt att det är ungefär som en enkelbiljett till Thailand, men det ska räcka för all aktivitet under ett helt år.
Jag tror att det är mindre än en enkelbiljett till Thailand. Tur och tur New York var 3,5 ton koldioxid. På en global nivå behöver vi förhålla oss till 1 ton koldioxid per person och år, och gärna under. Det är också det som kommer nu i de nya klimatmålen som vi håller på att sätta för Sverige.
Men vad innebär det då för mig som vill bosätta mig i norra Kymlinge så småningom? Vilket liv kan jag egentligen leva då?
Ja, det intressanta är ju att det beror ju väldigt mycket på de förutsättningar som stadsdelen ger. Om jag bor i ett hus som över sin livslängd, byggnadens livslängd, faktiskt inte bidrar till koldioxidutsläpp, utan som genom en energiproduktion i byggnaden faktiskt kompenserar eller i alla fall balanserar för de koldioxidutsläpp som skapades när byggnaden uppfördes. Då kan jag ju faktiskt leva i en byggnad. Boendet blir då inte en koldioxidutsläpp. Om jag dessutom har ett transportsystem jag kan tillgå som är klimatneutralt, då har vi ju de två av de absolut viktigaste. Den tredje faktorn sen är att jag ska kunna handla mat och äta mat som också är klimatneutral. Men jag kan resa, jag kan bo och jag kan äta väldigt god mat och ändå vara klimatneutral. Det är svårt och möjligt.
Du, vad finns det för empiri, för fakta, för grundad erfarenhet att forma och bygga en hållbar stadsstruktur på? Alltså, vilket är sambandet mellan hållbar livsstil och hållbar stad? Vad vet vi om detta?
Det här är ett område som beforskas av många, och väldigt många av oss praktiker också, där vi jobbar hårt med frågan. Vi vet ju att det finns ett klart samband mellan strukturen och vilka förutsättningar strukturen ger oss när vi sedan väljer att utforma våra liv. I en stadsdel finns det kanske ingen kollektivtrafik. Då är jag ju beroende av att ta mig dit med fordon eller om jag kan gå. Men det är inte säkert att jag kan gå ens. Medan i en annan stadsdel, där har jag en väldigt god tillgång på kollektivtrafik och en väldigt bra gång- och cykelvägnät, och då är jag inte alls beroende av bilen. Så det finns ju tydligt koppling mellan struktur och vilka livsstilar jag kan välja att leva.
Men den här strukturen, har den en fysisk form? Är det en viss slags stad som du ser framför dig? Idag talar vi mycket om täta kvarterstäder. Finns det ett svar på det här, eller är det öppet för många olika slags bebyggelser?
Jag tror att det är öppet för många olika slags bebyggelse så länge den klarar vissa funktionskrav, nämligen att vi kan transporteras på många olika sätt. Att det är möjligt att använda många olika sorters transportmedel. Att jag kan gå, jag kan cykla bra. Det handlar också om hur den ligger strukturellt, att jag kan ha nära till natur. Att jag gärna kanske också har nära till förskola, skola, jobb om det är möjligt. Det beror lite på var jag jobbar i staden.
Mitt i stadsbygden i norra Stockholm så ligger en tunnelbanestation som inte används, som inte är färdigbyggd och som tunnelbanetågen passerar i hög fart ut till Kista. Ett renodlat arbetsområde med stor inpendling. Det här norra Kymlinge, vi vandrade där häromdagen och kände vindtrycket när tunnelbanetåget for genom tunneln och det liksom vajade till bland löv och buskar. Ska det här vara ett fredat grönområde i tätt Stockholm eller en framtida stadsdel? Kan du berätta om Vasakronans initiativ att bygga världens mest hållbara stadsdel?
Initiativet kommer från det som en gång var ett stort statligt markområde, sydöstra Järvafältet. Där så har man valt att gå vidare med en övergripande plan där man valde att skapa stadsdelarna Ursvik, Järvastaden, och man valde också att spara ut norra Kymlinge. Och mellan de här tre stadsdelarna rinner Igelbäcken, och runt Igelbäcken skapade man ett naturreservat. Ursvik och Järvastaden byggs idag. Medan när det gäller norra Kymlinge så har det blivit politisk kontrovers. Och där finns det idag ingen majoritet i Sundbybergs kommun för att starta en planeringsprocess för norra Kymlinge.
Hur översätter man globala mål, planetära gränser och sociala fundament till en kravspecifikation för en hel stadsdel?
Det är en riktig utmaning, men en väldigt rolig utmaning att jobba med. Det är svårt och möjligt. Vägen framåt är att tas utgångspunkten, tror vi, i de 9 planetära gränserna. Omsätta dem till delmål och indikatorer som vi kan använda vid designen, utformningen av en sån här stadsdel. Och vi också gör detsamma med de sociala fundamenten. Då kan vi bygga ett mål- och indikatorsystem som vägleder oss mot en stadsdel som möter krav på stark hållbarhet.
Planetära gränser och sociala fundament. Kan du konkretisera, vad är en planetär gräns och ett socialt fundament?
Ett exempel på en planetär gräns är mängden fosfor och kväve som vi kan släppa ut utan att riskera övergödning av sjöar och vattendrag eller hav, som vi nu har ju problem med i Östersjön. Ett exempel på ett socialt fundament handlar om demokrati, medverkan, medbestämmande. Ett annat exempel på ett socialt fundament handlar om inkomstnivå.
Det här Donut District, berätta om det, för det växer ju fram någon slags bild när du pratar om de sociala fundamenten som inte får underskridas och de planetära gränserna som absolut inte får överskridas. Mm. Det är som en fälg.
Ja, Johan Rockström och Kate Raworth har kallat det här utrymmet för a safe and just space for humanity. Alltså ett säkert och rättvist utrymme för mänskligheten. Den här argumentationen, det tänket, har de presenterat tillsammans i en artikel och hur man kan gå vidare. Just The Donut finns ju argumenterat för av just Kate Raworth i ett working paper från Oxfam. Det intressanta med den argumentationen var just att de ställde sig frågan, okej, att vi måste förhålla oss till de planetära gränserna, men vi behöver också alla ha ett gott liv. Då ställde de sig frågan, räcker jordens resurser för alla att leva ett gott liv? Och det var det de kunde visa på. Ja, det går att argumentera för att en befolkning på 9-10 miljarder kan leva ett gott liv på jorden utan att vi överskrider planetära gränsen.
Men vilken blir stadsplaneringens roll här? Ska den styra hur vi ska leva så att vi kan överleva? Eller ska vi möjliggöra för människor att välja att leva hållbart? Det måste ju vara ett dilemma detta när vi vill absolut hålla oss inom planetära gränserna. Hur hanterar ni det?
Det är klart att det är ett dilemma, för det kan ju lätt upplevas som en diktatur. Ska jag tvingas att leva ett visst sort liv? Men om vi vänder på frågan och ställer så här. När vi har byggt våra städer, allt från Gamla stan i Stockholm på 1200-talet till de nyaste stadsdelarna som Norra Djurgårdsstaden, så har vi ändå byggt in en struktur. Och den strukturen bygger på en viss teknologi, ett visst tankesätt, ett visst sätt att förhålla sig. Så att vi skapar ju tydliga förutsättningar när vi har byggt alla de här städerna. Vi kan konstatera att i Gamla stan så funkar fortfarande den strukturen från 1200-talet. Och den funkar till och med riktigt bra. Den är till och med kanske något vi skulle kunna argumentera är ett exempel på en väldigt hållbar struktur. Den tål tidens tand, den tål förändringar i livsstil. Och det är så jag tänker kring det här också. Vi måste helt enkelt söka utifrån platsens förutsättningar, söka strukturer där vi sen kan visa på att här är helst alla möjliga livsstilar hållbara.
Vad jag förstår så räcker det inte med att en ny stadsdel som ska vara världens mest uthålliga stadsdel är klimatneutral. Du talar om regenerativa städer och plusstäder. Vad är det?
Plusstäder, det är städer där vi har hela tiden målet och ställer kravet att allt det vi gör faktiskt levererar någonting mer tillbaks. Vi kan se det som en cell i en kropp eller en art i ett ekosystem. Man använder resurser, men man lämnar ifrån sig någonting som blir en resurs för någon annan. Ett exempel kan vara energi, det är det enkla. Att varje byggnad levererar och producerar mer energi än den förbrukar. Vi kan också titta på det ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Där en stadsdel kanske skulle kunna leverera mer ekosystemtjänster när den är byggd jämfört med vad platsens natur gör idag.
Nu är det 2030. Du ska till New York igen och du ska presentera Kymlinge, the world's most sustainable city district. Vad kommer du att berätta då?
Jag kommer att berätta om den oerhört utmanande, väldigt roliga och lärorika resa vi gjorde för att kunna bygga den här stadsdelen. Jag kommer att berätta om en stadsdel där de som lever och verkar känner en otrolig stolthet över att bo här. Därför att de lever i en stadsdel med en stor mångfald, där man lever på olika sätt, men där man också lever nära varandra. Man känner förhoppningsvis fler grannar, man umgås med fler människor, man kan känna sig trygg ute på gatan. Så att jag skulle vilja berätta en berättelse just om lärdom och stolthet.
Tack Peter.